Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 1,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag återigen i vår studio. Palle, säg ditt riktiga namn så att jag inte uttalar det fel.
Pablo Valenzuela.
Ja, du är någonting väldigt fint. Du är enhetschef för Tyresö fritidsgårdar på Kultur- och fritidsförvaltningen. Och jag har redan intervjuat dig i ett annat program om ditt liv. Då skulle jag egentligen prata med dig om läget nu, men vi kom aldrig dit. För du har ett så spännande liv. En lång resa. Framförallt var det idrott. Och varför du är kvar i Tyresö.
Mm.
Varför du gick från Bollmoraberg till ett radhus och nu bor i Krusboda.
Ja.
Så vill man veta mer om dig så lyssnar man på det programmet. För nu, Palle, så vill jag ju veta egentligen. Det som är svårast för mig nu, det är ju att under väldigt lång tid i Tyresö har vi sett en utveckling. Jag har gjort ett program här på Tyresö som heter Uppdrag Tyresö. Jag har intervjuat poliser som egentligen, alltså som bor i Tyresö. Som har berättat om en utveckling som jag tror att vissa har sett. Andra har inte ens förstått den. Ja, bara för några år sedan så fick jag veta att ja, vi har 30 personer som är gängkopplade uppe på Granisringen. Vi har människor som kommer från de här stora, vad heter de?
Nätverken.
Nätverken som figurerade uppe. Vi har öppen droghandel. Vi har liksom plötsligt fick vi dit massa civilpoliser. Jag som då bor på Farmarstigen mellan oss och Hanvikens skola. Var det massa konstiga typer som åkte på sån här
Elsparkcyklar.
Och så kom det andra människor som letade upp något paket i skogen. Och sen plötsligt så började den här vägen. Vi fattar ingenting. Vad gör de i skogen? Då bör man röja den där skogen. Min barnbarn går där, så det är fantastiskt bra väg. Och så börjar de är precis asfalterat. Varför håller de på att göra den ännu bredare? För vi går ju bara där. Ja, så börjar man ta reda på vad det är. Ja, då beror det på den drogande som var där. Att det plötsligt börjar åka nattliga bilar som kollade. Ja. Vi har haft ett läge i Tyresö. Som, om det är några som har sett det. Så i och med att vi inte har någon lokal polis. För att vi har ingen polisstation. Vi har någonting som heter kommunpolis. Som egentligen är bara en powerpointpolis tycker jag. Någon som bara kan siffror. Då har vi människor som är ute på riktigt. I verkligheten. Och det är fritidsledare och fältassistenter. Och nu är du chef över Tyresö fritidsgårdar. Palle, sätt igång. Vad är det som har hänt? Vad är man gör? Och varför har Tyresö nu fått ett särskilt utsatt område?
Ja, det var många frågor.
Jag vet, jag tänkte att du skulle få börja på ditt sätt.
Ja. Först och främst så har vi en kommunpolis som jag har ganska väldigt god kontakt med.
Ja.
Och hon gör ett kanonjobb.
Hon gör det?
Ja.
Vad gör en kommunpolis idag?
Ja, men framförallt, skillnaden är väl att de har ju mycket större upptagningsområden.
Ja.
Man jobbar ju, förr i tiden så låg ju polisen specifikt kanske i en kommun. Man hade en närpolis.
Precis, 20 lokala poliser som visste adresser.
Ja, och där kan man ju alltid ifrågasätta kring strukturerna. Ja. Och det är, som vi pratade om förra programmet, lite förändring. Och polisen har ju sitt tankesätt hur de ska jobba. Men det finns en god kontakt med polisen och fritidsgårdarna.
I Tyresö?
Ja. När de behöver liksom det stödet, eller i alla fall liksom kunna, att vi också ska kunna ge en bild av hur ungdomarna kan vara hos oss.
Den här utvecklingen, om vi tar den från början. Berätta lite grann. För att när du då gick på gården, då fanns det ju bus här i Tyresö. Det fanns lite småbrott, det fanns klotter, det fanns lite sånt, jox. När blev den här utvecklingen, när började man se det här, när droghandlar har alltid funnits, vad jag vet.
Ja.
Men när började det här liksom lite hårdare, tuffare, läskigare?
Ja, ja men det är en jättebra fråga. Egentligen så är det så här, och jag kan inte heller vara liksom, jag kan inte vara sanningen.
Nej.
Jag kan väl bara ge de ögonen jag har och haft när jag jobbat på verksamheten själv. Det har ju skett en ganska stor utveckling. Alltså kriminalitet har ju alltid funnits. Och droghandeln har ju funnits här ute i Tyresö.
Vi har varit kända för att ha väldigt mycket droghandel en gång i tiden.
Det har väl delvis varit för också för att Tyresö kommun har inte varit en förbipasserings kommun. Hit, nej, har man det. Åkt hit, ska man göra någonting så har man ju åkt hit.
Ja.
Vilket också har föranlett till det. Sen finns det en fråga om digitalisering. Mm. Tillgänglighetsfrågan. Så att det finns massa sådana aspekter som har liksom påverkat den här miljön och hur det har blivit idag.
Mm.
Det har funnits också den här romantiseringen. Man brukar prata om gamla, den här Jens Lapidus-boken, Snabba
ja,
Cash.
Just det.
Hur liksom, man har ju romantiserat en del av den här bilden.
Mm.
Och mainstream media och musik har ju också gjort det.
Rappmusik.
Ja, och där är vi liksom tillbaka som vi lyfte upp i förra avsnittet. Det här med musik kan ju också återspegla och ge en samhällsbild om så här ska det vara.
Mm.
Jag tänker att så här, ett tag fanns det pudelrockare.
Mm.
Alltså det är samma sak här. Hiphopmusiken började liksom kontra sig att man skulle vara där liksom kriminella nätverkskillen.
Mm.
Men vi har ju haft en problematik. Men med det sagt så är det så här, fritidsgårdarna har ju liksom, det har inte varit vårt primära fokus att jobba mot det. Vi har ju jobbat med det friska. Alltså vi har jobbat med de barnen som vill besöka våra verksamheter och de ska känna sig trygga och inkluderade och ha inflytande i våra verksamheter.
Men är det inte också så att i och med att man är fritidsledare så är man ju en vuxen som verkligen väldigt många ungdomar kommer i kontakt med. Mm. Som vi pratade om i förra programmet, Ore Hallström visste alla vem det var. Mm. Även de som var pluggisar.
Mm.
Liksom för att man hade en relation.
Mm.
Och det är bara att titta nu på skolorna. Mitt barnbarn går på Hanviken.
Mm.
Alltså, jag vet inte vad han heter Fredrik i alla fall. Han står där på gården och prickar av ungen när man hämtar henne.
Mm.
Och alla hänger, ja, de hänger kring de här killarna och tjejerna som är liksom de som är ute med ungarna.
Mm.
Så fritidsledare, ni är ett nav bland ungdomar.
Mm.
Så att ni måste ju ha märkt, för att ungdomarna själva har ju också blivit rädda för saker som har hänt runt omkring. För det har ju hänt läskiga saker.
Absolut.
Och när började det?
Ja.
Alltså när gick det fel?
Jag skulle väl säga att det började barka iväg mer än vad jag gjort nu. Alltså som liksom slutresultatet har blivit nu med att Tyresö då har fått, eller delar av Tyresö har fått ett socialt utsatt område.
Mm.
Så det var väl där någonstans runt 2020.
Mm.
Alltså, och det är lite tufft att liksom säga vad som föranledde det.
Mm. Eller var det då diskussionen blev? För att det som var intressant var ju så här, när jag pratade med de här poliserna som jag intervjuat, som en var han heter Lars Alvarsjö och var förut, han är pensionerad nu, men han jobbar ju på Flemingsberg och var stationsbefäl.
Mm.
När vi slog av mikrofonerna kunde han ju berätta mycket mer, men han får ju, de fick ju inte ens säga att det var gäng.
Nej.
Man fick inte ens tala om att det var gängproblematik.
Nej.
Och när någon, jag kommer inte ihåg vad när det var, någon på Sveriges Radio sa i någon, ja men det var han som sen dog, vice rikspolischefen. Han sa ju då att vi har så här många jag kommer inte ihåg.
Gäng.
Släktbaserade han sa vi har gäng i Sverige.
Nej, men, och jag tror där någonstans, alltså det var ju också en era med den här hiphopvärlden.
Ja.
Det var ju liksom, det återspeglas. Och vill man, vi är ju liksom kanske inte varit, Tyresö kommun kanske inte varit frontfigurerna i vissa av de här frågorna. Men vill man liksom ge sig själv en bild när liksom det här börjar ta form hos ungdomskulturer liksom åt, så brukar musik kanske vara en ganska bra spegel att kolla på. Alltså, när börjar det formas om? När börjar liksom vissa av de här artisterna sjunga om det här? För det implementeras ganska fort in i vårt samhälle.
Just det.
Alltså klädstilar, hur man beter sig och vad man liksom har för attributer på sig helt enkelt.
Mm.
Men med det sagt så kan inte jag ge ett rakt finger att det här året, det här nu drog det igång. Men det var lite rörigt. Och det,
ungefär för 10 år sedan.
Ja, lite mindre kanske, men där någonstans så började det liksom sätta form.
Ja, för det blev ju också ett projekt som heter Tryggare Graningsringen. Mm. Och det blev när Anita Mattsson, socialdemokrat, blev kommunstyrelsens ordförande. Mm. Då var det hennes första projekt. För då hade det bara pratats om att människor var otrygga, det hände saker uppe på Graningsringen. Inte bara Graning, runt omkring, nere hos oss på Farmarstigen.
Mm.
Det började eldas bilar och garage och det var konstiga typer som rörde sig i vårt område.
Ja.
Ja.
Jag tror ju att så här med med facit i hand så är det är väl, jag ska inte säga att det är bara ett tecken på att man vill bli sedd eller behöver, men jag tror att absolut att det är liksom att då har vi liksom som samhälle tappat ett gäng människor.
Ja.
Alltså det är väl det ansvaret det är, och det Anita då valde och liksom implementerat så här, vi ska ju skapa trygghet.
Mm.
För i realiteten är så här, jag vet att vi, när du och jag tog en jättesnabb telefonsamtal och så sa vi, ja, men om det är ett x antal med yngre vuxna och ungdomar som har varit kriminella, så representerar ju inte de hela det här området.
Nej.
Det bor ju massa människor som är vanliga Svensson som går till jobbet.
Vanliga knegare.
Ja, som går till jobbet och lever vanliga liv.
Ja.
Och det är väl det som är, gör mig ledsen. Att så här, för det finns ju också en stämpel på det hela nu när man har fått den här stämpeln. Att så här, får man våga upp och åka upp till Abdokade som har sin lilla minilift där uppe med färska råvaror och allting att handla. Och det är väl det jag känner så här. Så får det inte bli. För det får inte bli en segregation att... Nu åker man inte upp dit.
Nej.
För här har, någon, har vi valt att liksom dra ett streck.
Men är det verkligen så? För jag tänker att...
Jag hoppas
vi,
inte det.
Nej, men jag tänker att vi som har bott här hela tiden. Även när jag vet att det har skjutits. Det var en kille som åkte och mördade. Ja, allt det här som har varit, som man har fått veta. Via sociala medier framförallt.
Mm.
Det finns till och med såna här krimpoddar. Man kan lyssna på såna här rättegångspoddar mot den där killen som åkte och sköt någon. Då har jag, i och med att jag bor på Farmarstingen, så ibland snäddar jag upp i Gröningsringen och så tänker jag gå igenom där. Jag ser inget. Jag ser inget otrygghet. Och nu har det blivit så att PRO har flyttat dit, som har sin lokal mitt precis på torget. Vi har flera verksamheter som är igång där uppe. Man försöker den här speciella lokalen som man har öppnat.
G60.
Ja. Mm. Och sen har man liksom Gröningsringens dag, Hyresgästföreningen ordnar massa saker. Så att när man är där uppe, nu är det vinter, jättetråkigt, inte en människa ute. Men när det är sommar till exempel, så ser man ju ett helt annat område. Så att även om polisen har nu pekat ut det här, så tänker jag, de säger ju någonting som vi vet att det funnits. Men är det inte ganska bra att man sätter fokus så att man kommer åt de här grejerna?
Det är klart, det är alltid bra att vi sätter fokus och kollar på det som är en problematik. Alltså har vi ju uppenbarligen haft en problematik.
Ja.
Och det behöver vi handskas med.
Ja.
Men jag tycker att det vi gör idag behöver vi fortsätta göra.
Mm.
Alltså det, och att vi har den här vuxen närvaron uppe. Och det handlar liksom inte bara om Gröningsringen. Det handlar om Tyresö kommun. Alltså för att det kan utspela sig på massa olika områden.
Ja.
Det handlar bara om vart barnen väljer att röra sig. Eller de här kriminella väljer att röra sig. Att,
just det.
Så att för mig handlar det mer om att så här, vi behöver ha vuxen närvaro. Och det behöver erbjudas friska saker för barnen att göra.
Just det, precis det.
Det vi då på Tyresö fritidsgård står för, att vi jobbar med det salutogena, med det friska.
Mm.
Vi gör roliga aktiviteter som barnen faktiskt får välja att komma till oss.
Mm.
Som också ska vara socioekonomiskt kompenserande. Att det inte ska vara, det ska vara tröskelsänkande. Du ska inte behöva känna att har jag råd att vara med här?
Nej.
För det är ju också en realitet idag. Att så här, med inflationen som har skett så har alla inte råd.
Nej. Men nu har ju ni både gårdar.
Mm.
Tala om, vad är verksamheten idag mot när du börjar jobba?
Ja, nej men idag har vi då två fritidsgårdar.
Mm.
Två träffpunkter. Ett ungdomscafé.
Tala om var de ligger.
Ja, då kan vi börja. Då har vi nere på Nyboda av en fritidsgård. Och ett ungdomscafé, Café Bonsa. Och de ligger då i hus D och C.
Mm. Och det ena huset där, fritidsgård, där sitter ni som jobbar också. Mm. Ni har er arbetsplats där.
Där är ena Baystation är det.
Ja.
Och där sitter jag större delen av dagarna.
Ja. Och där sitter Ohori Hallström ibland också.
Ja.
Ja. Jag måste alltid nämna Ohoro. För att liksom, i och med att mina barn hade honom som fritidsledare. Jag har sett honom under alla år. Och han gör den bästa grejen i hela Tyresö. Han ordnar Tyresöfestivalen, vill jag då säga. Det är den gången på året då jag blir lyckligast. Där jag ser alla föreningar i Tyresö. Alla dessa människor. 100 utställare, ja, det är inte bara föreningar. Men alla dessa människor som kämpar på.
Mm.
Och den här idrottsdelen nu som är bara större och större och större. Jag hade ingen aning om att vi hade så många idrottsföreningar.
Nej, och så är det ju. Där sitter vi och där sitter Horo med, sin, med sitt, lilla, sitt lilla frö som han jobbar med. Det är också en sån här grej. Att tala om att jobba med det friska. Det var ju en sån grej som Tyresö fritidsgård startade.
Ja, alltså, jag vet.
Det började ur ett ett liksom initiativ att vi ville få ner föräldrarna. Ja. Få föräldrakontakt, träffa barnen. Vi ska träffa barnens föräldrar.
Ja.
Nu tar vi en föräldradag nere på Nyboda.
Ja.
Och det växte.
Det växte.
Och det växte.
Och så blev det sen gick ni ihop med föreningarnas dag.
Ja, och sen växte det mer. Och sen helt plötsligt så hade vi en Tyresöfestival. Så jag brukar säga det. Det är lite så vi på Tyresö fritidsgårdar jobbar. Vi börjar med något litet.
Ja.
Och sen växer det på.
Ja.
Och sen helt plötsligt så har vi något gigantiskt. Ja. Samma sak med skolbalen.
Ja.
Så att vi börjar alltid litet. Och det är väl nog kanske vårt mantra att vi prövar.
Ja. Och det berättade om i förra programmet det här med skolbalen som blev... Också en sån här grej som från början var att de som gick ut nian skulle få en liten bal i Tyresö centrum. Och nu har ni en verksamhet som är liksom... De blir ju besvikna om det inte blir bal.
Nej, så är det.
Det är en jättegrej.
Så är det.
Ja.
Men jag har i alla fall Nybodområdet i Kvarnhjulet. Ja. Där kulturskolan är och liksom...
Hela
fritid,
området.
Hela området är ju liksom kultur och fritid i stort sett.
Ja.
Och så där har jag som sagt Café Bonsa och Nyboda. Sen har jag... fritidsgård ute på Kringlan mittemot Kumla skola.
Ja, det är också en fritidsgård som har varit jättemånga år, va?
Mm. Så där bedriver vi verksamhet.
Ja.
Och sen har jag två träffpunkter. Och definitionen av en träffpunkt är egentligen att det är egentligen personella resurser. Alltså hur mycket personal vi har och hur ofta vi är öppet.
Ja, precis.
Sen är ju vi flexibla. Så att märker vi att det är ett större klientel med barn och ungdomar i ett visst område, även om det är en träffpunkt, så försöker vi slussa runt personal. Så att vi har tillräckligt med personal så folk blir trygga och man känner att det är en schysst arbetsmiljö helt enkelt.
Du menar att ungdomar är rörliga och flexibla?
Mer än någonsin.
De befinner sig inte bara på en plats.
Nej, mer än någonsin faktiskt. Ja. Men sen har jag även... uppsökande fritidsledarna Marcus och Lina.
Just det, jag träffar Marcus i centrum jätteofta, när han går upp på biblioteket och span. Han berättar vad gör en uppsökande fritidsledare, för jag ska ha honom i studion snart.
Ja. Nej, men de jobbar ju deras syfte är ju framförallt att liksom finnas där ute på gator och torg där vi inte ser barnen, alltså när de inte är i våra fyra väggar, mellan skolan, på väg till hem, från låt oss leka med Nyboda ner till centrum, fastnar en stund i lekparken, men vi behöver vuxen närvaro. På tal om det du pratade om innan, så här, varför breddade de vägen? Jo, men för att vi behöver mer vuxen närvaro.
Ja, det var egentligen för de här bilarna.
Ja, men det är också vuxen närvaro, det är okay, närvaro.
Ja, du har rätt i det. Vi har ett gäng som åker runt, vad kallas de? Det är liksom vakter som åker runt på kvällar och nätter i bilar.
Ja, alltså vi har haft väktare i kommunen förut som åker runt. Som också skapar trygghet.
Ja, de skapar lite trygghet.
Och finns där. Men våra uppsökande, deras roll är framförallt att fånga upp de barnen som kanske inte besöker våra verksamheter.
Ja.
Och se till att hitta, vad behöver de här barnen? Mm. Vad vill de göra? Och då har ju de lite primära arbetsuppgifter. Marcus jobbar ju då med den här bilträffen med motorburen ungdom.
Och innan dess gjorde man väl en cruising, va?
Ja, det stämmer. Så att det är lite sånt de jobbar med. De fångar upp barnen när de inte är i våra lokaler.
Nej.
Eller liksom, och försöker slussa in dem i våra lokaler och, och hitta fritidsintressen. Så att en förlängd arm och en... Nej, men de är ute på gator och torg och är en förlängd arm. De är en fritidsledare ute på gator och torg och vi samverkar med biblioteket och i centrum och i skolorna. De är lite överallt.
De är lite överallt, ja.
Och sen har jag ju då, som jag sa, träffpunkt Krusboda.
Just det också.
Ja, och det är samma sak där. Så jag har två träffpunkter, två fritidsgårdar, ett ungdomscafé och så har jag den uppsökande verksamheten.
Och ungdomscafé som är Café Bonsa, där man också kan hyra för vanliga föreningsträffar. Jag tycker det är den trevligaste föreningslokalen vi har i Tyresö. Därför att även om det bara kommer 10 pers så ser salen ut som att den är full med människor.
Ja.
Och kommer det 50 pers så funkar det också.
Ja.
Så jag gillar den där, och sen är det lite rough sådär på lite graffiti på väggarna nästan, va? Jag gillar den där lokalen, man känner sig som man är liksom mitt i byn.
Ja. Och den är ju svårjobbad. Den är inte alltid optimal.
Nej.
Men vi löser det. Och där fokus är också där med Café Bonsa är ju också skillnad kontra de vanliga liksom hedliga fritidsgårdarna.
Vad skiljer den? Vad gör man på Café Bonsa?
Fokus där är framförallt att målgruppen är för lite äldre. För gymnasieelever.
Aha.
Kanske någon som kanske har trillat över något år eller gått om något år. Men fokus är gymnasieelever. Och där är också fokus på att man ska jobba mer... kanske fokuserat med något specifikt ämne. Att man liksom mer punktinsatsar vad vi håller på med. Just nu senaste så vet jag att de håller på att kolla möjligheten att bjuda in UMO komma ner och ha en liten föreläsning.
Vad är det för någonting?
Ungdomsmottagningen.
Aha, okej. Okay.
Man har haft RFSU där.
Aha.
Jag vet att man har haft dialoger med ekonomi, familjeekonomirådgivaren i kommunen.
Aha, roligt.
För det här är också den åldern med ungdomar där vissa håller på att bli vuxna.
Ja. Hur tar man sig ut i livet idag? Ja, föräldrarna kan inte riktigt hjälpa dem.
En klassisk grej. Hur gör jag med deklarationen?
Just det.
Ja, det är inte säkert.
Nej.
Eller är det så bra att ha ett billån när man har fyllt 18 den dagen? Ja. För att man vill ha en cool bil. Har jag likvida medel för att hålla upp det här?
Ja.
Så att det är fokus där.
Okay.
Och så där har de mycket möten och så. Och sen är det även liksom en del rollspel ska de liksom försöka lansera nu. Så att det händer en grej del inne på Café Bonza. Och den verksamheten blommar jättefint.
Just det. Ja. Men ni, om jag fattar rätt. Mm. Nu går jag på Alexander Nielsen som är en av våra programmakare. Och han och Hore jobbar även med äldre ett tag också. Man har blandat lite grann. Och på fritidsgården. På, är det onsdagar, så har ni ju en 99-åring som spelar, inte pingis, utan han spelar biljard. Han heter Gösta Sjögren.
Ja.
Allas vår Gösta.
Och det har ju funnits rent historiskt sett hos oss. Att vi alltid har försökt liksom finnas där för alla.
Blanda lite grann.
Ja, just nu, och ibland kan det finnas liksom vissa trådar som kan vara lite knussliga. Att man ska se till hur samverkar vi tillsammans i samhället. Men just nu har vi ett gäng som samnyttjar vår lokal.
Ja, för ni har på dagtid när ungarna är i skolan så är det nu ledig.
Ja.
Och då kan ni ha lite...
Då har vi fått frågan, kan vi samnyttja lokalen och använda den medan det inte är några barn där? Ja, absolut.
Och de gillar det här.
Ja.
Och Dala Dahlström som är min kompis... Han säger, han kör ju gåfotboll för äldre. Så att han får ju dit gåfotbollsmänniskorna som sak. Det blir ju aldrig vår i det här landet.
Nej, men de är där och spelar lite, de dricker en kopp kaffe, spelar pingis och så är de där en stund. Och det är väldigt, alltså man glömmer ju bort den äldre generationen också.
Mm,
De sitter ju på sångkunskap.
Ja.
Jag träffade den här, han visade sig, hade varit bankman på Nordea, ganska högt uppsatt.
Mm.
Och när man ser den här gubben komma in i en rullator tänker man inte, här var en man med liksom hög status i vårt samhälle för länge sedan.
Men har ni blandat ungdomar och äldre någonting?
Nej, det håller dem isär.
Ja. Ja, okay.
Det handlar också om säkerhetsfrågor och vi liksom lever i en annan tid.
Ja. Men då, nu återgår jag till den här frågan som jag har.
Mm.
För jag vet en fritidsledare i Tyresö som blev hotad.
Mm.
Och som jag tror flyttade av den orsaken. Därför att det är tufft nu. Därför att om någon säger jag vet var du bor, jag vet vad dina barn heter.
Mm.
Då är det inte så lätt att jobba mot. För ni är vana, om jag fattar rätt. Ni är duktiga på att ta kontakt. Ni är inte rädda för att gå på någon, säga till. Ni har ju varit liksom det gäng som på min tid var det. Hoppa ner från skåpet. Fimpa inte här, eller vad det nu var för någonting som vuxna höll på med, bråka med barn med. Idag är det liksom, du röker inte på här, jag vet inte vad de säger.
Nej.
Men att våga sätta gränser och gå på, men idag är det inte, jag som då, när man säger så, alla ska vi hjälpa till, alla ska vi gå på, jag fattar att man säger så, men jag skulle inte våga gå på tunnelbanan, någon som sitter med fötterna uppe nu. Jag har ingen aning om den där typen.
Nej, och jag tror att det är väl just det som är det som gör mig lite ledsen idag.
Ja.
Att, och där har vi liksom, som jag sa innan, problematiken har alltid funnits.
Ja.
Alltså vi har alltid haft problem, alltså en kriminell värld i vårt samhälle.
Ja.
Det är alltid kanske uttaget.
Jo, men det har vi säkert haft.
Väldigt länge.
Ja. Ja. En liten minoritet som sabbar för majoriteten.
Och idag så har man ju då liksom... Och det är väl lite det jag menar, att då har man ju liksom skjutit bort problemet så pass mycket så att man då helt plötsligt inte vågar ta hand om problemet.
Nej.
Och det är väl det som är våran grej, att vi har alltid haft goda relationer.
Ni har alltid, och det är det ni bygger på va? Att vi har bra relationer.
Ja, och vi är trygga vuxna som vågar liksom säga till.
Ja.
Och det handlar ju också om en ömsesidig respekt. Jag tror att det också är hur vi möter de här barnen och ungdomarna. Mm. Att det behöver inte betyda... För att jag är vuxen så kan inte jag behandla dig. Alltså, jag måste behandla dig som en medmänniska.
Mm.
Och jag tror att det är liksom det vinnande konceptet. Att så här, du, bara för att du är vuxen så har inte du någon rättighet att peta ner på mig.
Nej,
men man måste ju tänka hur liksom, kraft ger ju motkraft.
Mm.
Så att, är jag otrevlig mot dig som vuxen för att jag känner att det här är rätt.
Mm.
Ja, då kan du ju förvänta dig att det kommer spegla tillbaka. Att jag kommer inte vara trevlig tillbaka. Nej. Är man trevlig och försöker ha en dialog med dem?
Man skapar förtroende.
Ja, och jag brukar ofta säga det. Att det är ju som ett relationskonto. Desto mer du pitchar in, desto mer kan du ta ut.
Mm.
Alltså det är inte svårare än så. Så har du ingen relation till någon, så klart. Om du är otrevlig mot någon så kanske det blir så här. Ja.
Men när det blev så här i Tyresö. Att vi hade så mycket SIS-placeringar.
Mm.
Det var väl 2025 kanske, eller om det var 2024, jag vet inte exakt när det började. Men då socialnämndens budget vart 40 miljoner mer än vad de har tänkt, därför att det är så fruktansvärt dyrt att skicka ungdomar på SIS-hem. Och det, att bli skickad på SIS-hem, då har man gjort någonting som en vuxen människa skulle sitta i fängelse för.
Mm.
Det är liksom vår variant på ungdomsfängelse är väl SIS-hem idag, va?
Mm.
Och då hade vi flera ungdomar i kommunen. Jag vet en lärare som berättade att när skolan började, ja, efter någon sommarlov här, om det var för 2 år sedan, så var det flera barn som var borta. Ibland är barn borta därför att deras föräldrar skickat hem dem till deras hemland. För olika orsaker, tjejer kan ibland skickas hem. Olika orsaker, men här var det killar som hade hamnat på SIS-hem.
Mm.
Och de ungdomarna, hade ni kontakt? Visste ni vilka de var? Hade ni kontakt med dem?
Det skulle ju... Absolut. Det är klart vi har haft kontakt med dem.
Mm.
Någon gång under resans gång har vi haft det. Alla barnen gör ju val.
Ja.
Gör de.
Men såg ni det komma? När man säger vi såg inte saker komma.
Man kanske var väl införstådd att det kanske inte stod helt rätt till.
Ja.
Men kanske inte i den här graden.
Nej.
Och där har vi, idag gör ju vi ett jättejobb, det här med SSPF som har startats igång nu.
Jag talar om vad det är för någonting.
Det man har gjort är att man har lyft sekretessen, så att både nu kan ju skola, polis, fritid, alla kan ju liksom, socialtjänsten, då kan man ju liksom sitta i ett rum och liksom stötta varandra i den här dialogen.
Och prata ut vad man vet om den här familjen eller problematiken bakom, att nu var här,
ja, man lyfter upp en oro. Och våran del är ju att liksom ge en bild på vad vi ser hos de här barn och ungdomarna hos oss.
Ja.
Och det kan ju säga, barn är ju som kameleonter, de anpassar ju sig. De vet ju att gå in i ett bibliotek ska vara tyst.
Mm.
Gå in i en arena där det är musik ska hoppa runt och dansa. Vi är ju så, vi funkar ju så.
Ja.
Så hos oss har ju många barn som sköter sig.
Ja.
Och vi är med dem hela dagen. Sen har vi också... Vi bedriver en verksamhet där liksom det inte finns något prestationskrav.
Nej,
alltså det finns ingen liksom, så här, det här är ditt mål att klara av.
Nej.
Vi ska vara goda medmänniskor. Vi ska göra något trevligt idag.
Hur många är ni förresten? Du glömde fråga.
I verksamheten?
Ja.
Vi är 14 stycken.
Mm.
Och sen har jag väl ett 10-tal timledare.
Mm.
Har jag. Så att, vi är 24 stycken som jobbar.
24 stycken. Jag skulle vilja prata vidare med dig, men nu upptäckte jag plötsligt att tiden i här studion är upptagen, för att nu kommer nästa gäng in här. Och Palle, jag tycker så här, vi får låta lyssnarna hänga vidare, för jag måste fortsätta fråga dig om de här sakerna, för att det händer saker som jag vill veta, ha svar på.
Mm.
Och är du också då ansvarig för här tryggare Granhusringen?
Nej, det är inte jag som är ansvarig, alltså det ligger ju under KOF. Kultur och fritid som vi liksom anordnar med.
Och där... det vill vi veta mer om. För vi vill veta att vår kommun blir tryggare. Ja, att det inte 42% är otrygga i Granhusringen.
Nej, och, det, och den blir en mer och mer.
Ja.
Alltså, och jag trycker att så här, jag blev också ledsen den dagen den här stämpeln kom. Ja. Men så tänkte jag, vad är det för skillnad på Tyresö på det här området?
Nu,
från var det var ingenting.
Nej, jag vet.
I samma ställe.
Japp. Tack så mycket. Palle.
Tack själv.
Säg ditt hela fina namn.
Pablo Valenzuela.
Jag vågar inte uttala det. Som enhetschef för Tyresö fritidsgård, för att du kom hit igen. Jag tänker att ha det här som ständig gäst. För jag tänker att du ändå har lite koll där nere på golvet. Där vi andra bara går runt och hoppas att det stämmer det som man ser. Och man vill ju gärna veta att Tyresö bara blir bättre och bättre.
Mm. Jag ska skicka med en liten sak.
Mm.
När man är där ute i byn och träffar de här barnen och ungdomarna.
Ja.
Var inte rädd.
Nej.
Säg hej, våga morsa. Det finns alltid den här, man minns det när man var liten, det fanns alltid någon figur som sa morsa, det en vuxen person som sa hej.
Bra där, bra sista ord. Det pratar vi mer om i nästa program.
Jaha.
Jag som har fått göra den här jättetrevliga intervjun, jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.